En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men hur man står där utanför den här porten och väntar de här fladdrade ljusskenen och hur Carter då stöter ett spett genom de här portarna och liksom helt plötsligt så öppnas det här rummet som då har varit stängt i över 2000 år. Och Carter är den som står längst fram och bakom honom står Lord Carnarvon. Han är ju mycket, mycket upphetsad. Han frågar Carter flera gånger, ser ni någonting? Ser ni någonting? Och Carter svarar, ja. Jag ser underbara ting. Underliga djur, statyer och guld. Överallt glittrade av guld. Det måste ju vara en fantastisk syn.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är helt fantastiskt.
Du ser väldigt pigg och glad ut, så du gläder mig.
Detsamma, detsamma.
Tack för det. Andreas, det finns ju händelser i det förflutna som verkar spännande och oförklarliga rent av, men som när man tittar närmare på dem visar sig vara just skrönor eller inbildning eller i varje fall ha en naturlig förklaring. Och jag tänker till exempel på föreställningar kring fredagen den 13:e som en otursdag eller på de här fartygen som sägs ha försvunnit spårlöst i den så kallade Bermuda-triangeln, för att inte tala om spöken och andra väsen, snömän och allt vad det vara kan. Och idag tänker jag att vi skulle prata om ytterligare en sån här företeelse som är oförklarlig och spännande och fantasiäggande. Men innan jag presenterar ämnet för dagens samtal för dig så tänker jag ställa en personlig fråga. Svara så ärligt du bara kan. Andreas, tror du på övernaturligheter och tror du på förbannelser?
Faktiskt inte. Men jag älskar övernaturligheter, eller vad vi nu ska kalla det för. Alltså jag gillar ju förbannelser, jag gillar spökhistorier, jag gillar berättelser om svartkonst och förbundsarken och nazi-okkultism och annat spekulativt. Förmodligen av den enkla anledningen att jag inte tror på, vad ska man säga, det övernaturliga. Jag tror inte på förbannelser. För mig är det spännande historier. Men, jag vill lägga till ett litet men. Jag vet att väldigt många andra, inte minst då historiska aktörer, har trott på det övernaturliga. De har trott på förbannelser. Och på så sätt så tror jag också att förbannelser och liknande saker har faktiskt spelat en viss roll i olika historiska skeenden. För att det har varit någon slags, du vet, mental kompass för folk att sådana här saker existerar.
Jag delar helt din uppfattning. Jag tror inte heller på förbannelser. Jag är minst sagt skeptisk till dem, men tycker att de är väldigt, väldigt spännande. Och jag har en sån här favoritförbannelse som jag tycker är fascinerande. Och det är ju den förbannelse som den sista stormästaren av Tempelherrorden, Jacques Burgundis de Molay, utslungar riktat mot påven och den franske kungen i samband med att han bestiger bålet i mars 1314. Där han säger att vi snart ska ses inför Guds tron. Och det slår ju också in. Och det är inte det vi ska prata om idag heller, tänkte jag, utan mitt ämne för dagen är helt enkelt den förbannelse som är kopplad till farao Tutankhamon och öppnandet av hans grav i november 1922.
Bra val.
Och jag tänkte att vi ska komma i stämning med en liten tidsbild. En stämningsbild helt enkelt. Från nästan på 100 år sedan, exakt ju. Tänk dig då att det är november just 1922. Och vi befinner oss i den brittiska egyptologens Howard Carters tillfälliga bostad i Luxor i Egypten, alldeles utanför Konungarnas dal. där Carter håller på med en utgrävning. Och Carter var inte bara egyptolog och arkeolog, han var också svårt förtjust i burfåglar. Och han har alltså då en burfågel, en kanariefågel, i en bur i sitt vardagsrum. Och just den här dagen så skickar Carter en tjänare till sitt hem för att hämta några saker. Och när tjänaren närmar sig Carters hus så hör han ett mycket, mycket märkligt ljud. Han sa sen att det lät nästan som om det kom från en människa som befann sig i svår nöd. Och när han sen då kommer in i vardagsrummet så upptäcker han att en kobra har tagit sig in till kanariefågeln i buren och dödat den. Och då ställs vi oss frågan, var det här bara en tillfällighet att kobran tog sig in här? Eller var det ett tecken? För vi vet ju att de här kobrorna var en fornegyptisk kunglig symbol. Och vi vet att Carter håller på att gräva ut en kunglig, tidigare okänd grav i konungarnas dal. Och det sägs ju också då att samtidigt som den här kanariefågeln dog så höll just Carter på att förbereda öppnandet av den här graven där just Tutankhamon, som faraon hette, lagts till den eviga vilan. Och det gjorde egentligen ett fascinerande sammanträffande. En kobra tar sig in till Carters burfågel när burfågelns ägare just håller på att ta sig in i en kunglig faraos grav. Man kan ju förstå att man kunde läsa in en hel del i detta. Och det här ska vi naturligtvis återkomma till. Men jag tänker att innan vi fortsätter så bör vi kanske säga någonting om den här faraon vars grav det är som Howard Carter precis har upptäckt. Vem var Tutankhamon?
King Tut. Alltså, det är egentligen en både fascinerande och väl i grund och botten ganska tragisk historia. Va? Som mumie är han ju superkändis. Han tillhör någon slags superliga. Folk vet vem liksom Tutankhamon, Napoleon och Jesus Kristus är ungefär. Om man ska dra på några historiska kändisnamn. Men vem han egentligen var som historisk person, som historisk aktör av kött och blod, det tror jag inte som, jag tror inte så många som har koll på det. Alltså han var ju en väldigt ung farao. Han blev ju farao när, vad var han, 9 år tror jag. Någon gång under 1340-talet före vår tideräkningsbörjan. Och så dog han då 1323 före vår tideräkningsbörjan. Så vad blev han? 19 år ungefär. Så han är väl mer känd egentligen då som arkeologiskt fynd än som historisk aktör.
Och det
han är en
ju,
grej.
Det är ju ganska tragiskt egentligen ur ett rätt mänskligt aspekt, ja, att ens kvarlevor är mer intressanta än det man uträttade här i livet. Men som sagt, han blev ju inte speciellt gammal. Och jag erinnar mig att det var nog en av de första historiska personerna jag lärde mig namnet på som inte var svensk kung. Ja. Nämligen när jag läste Kalanka när jag var liten, så många andra barn naturligtvis. Och det fanns då när Kalanka befann sig just ett äventyr i forntida Egypten, och då hette faraon Tutankhamon, ja, vilket naturligtvis är oerhört, ja, vitsigt.
Ja, det är något ankistiskt över namnet, det går inte att komma ifrån.
Det går inte att komma ifrån.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men jag tror jag vet mer om pappan egentligen, den där Akhenaton.
Just det.
Bland annat på grund av att jag har läst en historisk roman av en finländare som heter, vad var det, Mika Valtari.
Det har jag nog också läst, tror jag. Ja. Ja. Det handlar om någon överste präst i Egypten.
Ja, precis. Det är pappan där som försöker överföra någon slags monoteism. Alla ska tro på Aton, solguden, och inte resten av det där panteonet.
Och han inför väl också monoteism i Egypten. Ja, och det är väl nästan det enda vi vet vad Tutankhamon gjorde under sin regeringstid, att han återinförde polyteismen. Alltså tillbaka till det läge som rådde innan hans pappa tog makten.
Precis, men jag tror att enligt boken så var han någon slags marionett i någon annans trådar.
Och pappan var ju också gift med sin egen syster. Och Tutankhamon själv var gift med sin halvsyster. Så här ser vi ju då den här ökända faraoniska inaven i sin prydno, får man väl säga. Vilket naturligtvis kan bidra till att de inte var i bästa fysiskt skick.
Nej, precis. Hans allmäntillstånd var ju kanske inte optimalt, verkar det som.
Och det som har fascinerat dem i Tutankhamon, det är ju naturligtvis fyndet i sig, men också hans död har ju lett till väldigt många spekulationer. Han blev som sagt var bara 19 år. Vad tror man om hans död? Vad finns det för teorier?
Alltså det finns ju teorier om att han faktiskt blev mördad. Alltså hans skalle är ju tämligen illa åtgången till exempel. Och så finns det väl tecken på att det är väl massa frakturer som man kan se liksom spår av på hans skelett. Alltså han har utsatts för, ja, dels är det någonting med huvudet. Men det är vissa som påstår att det skedde då efter hans död. Men det är väl det som tyder på att han föll. Han utsattes för någon slags fall på något sätt kort innan han dog.
Ja, han har ju som sagt de här skadorna på kraniet som du nämnde, som kan ha kommit till också i samband med balsamering. Det vet vi ju inte riktigt, men det är klart att det är ett ganska svårt ingrepp där man ska försöka få ut hjärna och inälver ur den här kroppen som ska mumifieras. Men han hade ju i alla fall en svår knäskada. Knät var söndertrasat, ett öppet sår som inte vill läka. Knät är ju levridet. Han har också ett mycket allvarligt lårbensbrott.
Just det, fraktur nummer två.
Och det här var inte läkt när han dog. Vilket tyder på att hans död förmodligen har någonting med de här skadorna har någonting med hans död att göra. Och det kan vara mord. Man har spekulerat i att det är en jaktolycka, att han har vält med någonting som liknar en stridsvagn och då ådragit sig de här skadorna. Men han var ju också, han bar ju på medfödda missbildningar, kanske just på grund av den här inaveln.
Ja, alltså hans fötter var väl missbildade, va? Så han tvingades gå med käpp. Man hittade väl ganska många käppar i den där graven, om jag får händelserna i förväg.
Inte mindre än 150 käppar tror jag man hittade i Tutankhamon. Och det tyder ju på att han måste ha haft ganska svårt att gå. Så han har ju missbildade fötter, han lider av svår skolios, alltså böjd ryggrad. Och han har ju också hopvuxna halskotor, vilket man har tolkat som att det här är då, alltså ett resultat av den här inaveln, att pappa och mamma är syskon. Men man har ju också hittat malaria-parasiter i hans kropp. Och det här det gör ju att man tror att det här också har bidragit till hans död.
Så frisk var han inte?
Frisk var han inte. Jag läste någonstans en ganska bra sammanfattning av hur man nu ser på hans död. Alltså vad var det som orsakade den? Då säger man ungefär så här, att det var kombination av malaria med tillhörande frossa och svår feber, som då i kombination med dåligt immunförsvar och svåra benskador ledde fram till hans absolut för tidiga död vid 19 års ålder. Kanske.
Det var en bra sammanfattning, men vi vet ju fortfarande inte var de där svåra benskadorna kommer ifrån. Det kan ju ha varit en iscensatt olycka till exempel.
Visst, och den minst dramatiska förklaringen är ju då att eftersom han hade så svårt missbildade fötter, att han hade svårt att gå, helt enkelt ramlade omkull. Och det var det som ledde till de här benskadorna. Men därom vet vi ju ingenting. Man skadade ju också mumien väldigt svårt när man skulle ta ut den ur kistan.
Ja, just det.
Jag för mig att man fick dela den i 13 delar eller någonting sånt där, för att den satt fast i en massa kåda och hatch som hade använts då vid själva balsameringen. Men här har vi alltså då en ung farao död, bara 19 år gammal. Och 1922 påträffas då den här graven. av arkeologen som heter Howard Carter. Och han är ju egentligen där på ett uppdrag av den brittiska adelsmannen som heter Lord Carnarvon. Det är han som finansierar sökandet efter den här graven. Aha, och hans dröm är ju att hitta en orörd grav i Konungarnas dal där i princip alla gravar redan är plundrade. Och Carter är ju inte arkeolog, han är inte egyptolog, men han har väldigt gott om pengar och ett brinnande intresse för det forntida Egypten. Och det är det som gör då att han drivs i den här jakten. Och han har ju också fått kontakt med egyptiska myndigheter som har gett honom tillåtelse att gräva just i det här området. Och det var väl redan, tror jag, före första världskriget, så man har hållit på ganska länge och letat efter den här graven. Så man kan väl tänka sig då att den här stackars Lord Carnarvon hemma i Storbritannien nästan på gett upp när han den 6 november 1922 får ett telegram med följande lydelse. Och det är Howard Carter som har skickat det. Har äntligen gjort en upptäckt. Stopp. Storslagen grav med orörda sigill. Stopp. Har täckt över densamma till er ankomst. Stopp. Gratulerar. Andreas, vad var det Carter hade hittat?
Ja, men det här med de orörda sigillen, det är väl liksom nyckelordet här. Alltså, han hade lyckats hitta då den där mer eller mindre orörda graven som Lord Carnarvon hade drömt om i många, många år. Han fann den ju i det här Konungarnas dal som ligger i närheten av Luxor, vad är det, ungefär 50 mil söder om Kairo. Där, liksom lite i skymundan, gömt. Alltså gömd bakom en annan grav, alltså Ramses det femtes då, en mer, vad ska man säga, förmodligen kanske en mer framgångsrik faraos grav, som var liksom svårt plundrad, vilket många, många farogravar var på den här tiden. Bakom den, delvis dold under lite bråte och grus och grejer, kanske då rester efter utgrävandet av Ramses det femtes grav, så fanns det då en nedgång, en orörd nedgång till en orörd gravkammare.
Så det var nog förmodligen så här att det var just arbetet med Ramses den femtes grav som då kom till betydligt senare än Tutankhamons grav, som gjorde då att man på något sätt täckte över den här, som det skulle visa sig, fantastiska skattkammaren och därmed faktiskt skyddade den från gravplundring.
Det perfekta skyddet.
Och det är ju då när Carter stöter på med hjälp av sina, de som verkligen gräver åt honom, för det gjorde ju inte Carter själv, han var ju mer och mer och övervakade själva arbetet. När de hittar då det här översta trappsteget som då leder ner till den här graven som har kallats då för KV-62, Kings Valley 62. Så det är liksom mycket spektakulärt och klatschigt namn, får man säga. Och då förstår man ju verkligen att han var upphetsad när han skickar iväg det här telegrammet till sin uppdragsgivare. Och kanske ganska stolt också.
Det skulle jag vara.
Och rent av lättad.
Definitivt.
Att han har rott det här projektet i hamn. Så, Lord Carnarvon får ju naturligtvis väldigt bråttom. Han vill ju vara med när den här graven öppnas. Så han tar sig snabbt till Egypten. Han anländer den 26 november. Och då inleder man arbetet med att liksom bryta den här, det här sigillet och tränga in i, genom den här porten. Och som jag förstår det när jag läser breven, så sker det här ganska sent på eftermiddagen, kvällen. Alltså, eller också det är bara jag som målar upp den här scenen, för jag kan se det så dramatiskt framför mig med män i tropikkostymer, tredelade, också tweed. Jag har faktiskt sett bild på Carter i 38 graders värme i tredelad tweedkostym, så att han var britt, verkligen britt.
Det är
britt.
Fantastiskt.
Men hur man står där utanför den här porten och väntar, och de här fladdrade ljusskenen, och hur Carter då stöter ett spett genom de här portarna, och liksom helt plötsligt så öppnas det här rummet som då har varit stängt i över 2000 år. Och Carter är den som står längst fram, och bakom honom står Lord Carnarvon. Han är ju mycket, mycket upphetsad. Han frågar Carter flera gånger, ser ni någonting? Ser ni någonting? Och Carter svarar, ja, jag ser underbara ting. Underliga djur, statyer och guld. Överallt glittrade av guld. Det måste ju vara en fantastisk syn.
Ja, det är ju ren Indiana Jones på något sätt.
Och det finns en fantastisk dokumentär som ligger på SVT Play av Hans Villius och Olle Häger som heter just Jag ser underbara ting. Aha. Som egentligen är en historisk resa i Egypten som går från nutid till dåtid som börjar med slaget vid El Alamein, slutar med Tutankhamon, konungarnas grav. Fantastiskt väl berättat. Jag tror det är där jag har sett bilden av Carter i tredelad tweedkostym. Mitt
det
ute
låter
i
bekant, det låter väldigt bekant.
Ja, den är fantastisk. Vad hittar man i den här graven då?
Oj, alltså det var ju en skattkammare. Det var väl omkring 5000 föremål av olika slag. Det var väl inte helt orört, tror jag. Alltså det hade varit gravplundrare här. Men de hade liksom bara skrapat lite grann på ytan. De hade liksom inte kommit hela vägen. Allting låg där väl i en enda röra. Det var möbler, det var stolar, det var bord, det var sängar. Och det var, vad var det, kistor som var fyllda med godsaker. Och liksom det var trä och textil och det var väl... Guld, Tutankhamons mask är ju onekligen ganska välkänd. Alltså Tutankhamon själv var väl liksom den, och hans sarkofag var väl kanske det allra mest fantastiska.
Jag har för mig att det är fyra kistor som ligger på varandra och den innersta kistan då var gjord i rent guld.
Och besatt med ädelstenar dessutom.
Besatt med ädelstenar och vägde väl tror jag 110 kilo.
Herregud.
Och jag minns att det finns en ganska fin inskription på den också. Det står så här: jag har sett gårdagen, jag känner morgondagen.
Oj, oj, oj.
Och det är också lite dramatiskt kopplat till det här. Vad menar man med det?
Ja, man blir nästan lite tårögd.
Religionen genomsyrar ju allt i det gamla Egypten. Och det var väl också föreställningen då att så länge faraos namn fanns kvar, så länge levde farao. Det värsta som kunde hända var att namnet försvann. Då var man borta och död på riktigt.
Och det hände enligt då Mika Waltari med Tutankhamons pappa, Eknaton. Han blev liksom utraderad, hans namn blev utraderat. På grund av att han har begått den här synden, att han försökte liksom ändra religion i det gamla Egypten.
Ja, just det. Att ta bort de gamla gudarna och bara ha en då.
Exakt. Precis, han fick ju liksom Amon-Ra-prästerskapet emot sig.
Just det, och det är väl därför Tutankhamon hette väl från början Tutankhaton, men byter till Tutankhamon när man återvänder till Amon-kulten med Amon-Re.
Ja, exakt, exakt. Mycket spännande.
Det finns mycket att säga om den fornegyptiska religionen onekligen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det som är lite spännande när man tittar också på den här begravningen, det är ju att den verkar ha gått ganska hastigt.
Ja, just det.
Och att den här graven egentligen var lite för liten för att vara en faraograv. Den är ju mycket mindre till utrymmet och till ytan än vad de andra är.
Just det.
Finns det fler tecken på att det här kan ha gått ganska hastigt?
Ja, men det är väl någonting med att den verkar vara så väldigt hastigt målad, va? Det blir så här... Färgerna verkar lite så här kladdiga och hastigt nedstänkta.
Ja, och det verkar också som att man haft rätt bråttom att en del av föremålen i graven är återanvända. Och kanske används någon gång tidigare. Så det har onekligen gått snabbt. Och då kan man ju också ställa sig frågan, varför var det så bråttom? dem?
Man skulle dölja ett brott.
Kanske, och då har vi mordteorin där igen. Ja. Men spännande är det, onekligen. Men nu blir det ännu mer spännande därför att naturligtvis så är det ju så att graven är spännande i sig. Det är ett otroligt spektakulärt fynd. Det har ju gett oss väldigt mycket kunskap om faraonerna och det forntida Egypten tack vare det här otroligt rika fyndmaterialet. För det var ju också så att bevarande förhållanden i graven var ju väldigt bra. Det var ju till och med så att en del av blommorna som uppenbarligen hade använts i samband med gravsättningen faktiskt fanns kvar.
Just det.
Men egentligen så är det ju det mest fascinerande är kanske då det här efterspelet, alltså den uppmärksamhet som det här fyndet och Tutankhamons grav får i pressen. Alltså det blir ju någon formlig Tutankhamon-feber när man rapporterar globalt, får man ju säga, om det här fantastiska fyndet. Man till och med använder ju det forntida Egypten i marknadsföringen av en massa olika föremål som inte har alls med Egypten att göra.
Nej.
Symaskinen Sphinx och chokladkakor med farusymboler och sphinxar på.
Och tvålar och grejer.
Men i kölvattnet av den här uppmärksamheten kommer ju också det här pratet om att det fanns en faraos förbannelse. Hur kommer de här berättelserna till?
Jo, men alltså, jag menar att det finns egentligen en ganska gammal tradition ju i Europa kring det här med, du vet, att man har vurmat lite grann för det här med mumier och gamla visdomar från det gamla Egypten. Jag vet att till och med Karl den XII, under tiden då han var i Bender, så skickade han ju iväg flera expeditioner till Egypten för att undersöka om man kunde hitta förborgad kunskap från tiden före syndafallet. Och jag vet också att det fanns en slags egentligen ganska små pervers tradition bland olika potentater i det tidigmoderna Europa att äta pulveriserad mumie. Jag tror det både kunde vara någon slags potensmedel och det ansågs kunna ge evigt liv. Så man har liksom ganska länge haft någon slags föreställning om att det finns någon slags uråldrig visdom, uråldrig magi i det gamla Egypten som både har fascinerat och skrämt. Men i början av 1800-talet så kommer det här in i en ny fas. Och det är bland annat i samband med att man hittar den här Rosetta-stenen under Napoleons egyptiska fälttåg. Som sen då i början av 1800-talet hamnar på British Museum. Och där är det ju då en fransk snubbe. Vad heter han nu? Champollion. Jag råkar alltid säga herr Champollion.
Jean-François Champollion.
Ja, exakt. Han knäcker ju hieroglyfernas gåta. Och det är ju naturligtvis att alltså han börjar kunna läsa då hieroglyfer. Och det är ju, vilket sprider sig. Och det är naturligtvis en fantastisk sensation. Som gör att det skapas då en, vad ska man säga, en renässans i den här mumievurmen i hela världen ju, nästan. Och det börjar skrivas då skräckromantiska berättelser om återuppväckta mumier som börjar hemsöka de levande. Jag tror Edgar Allan Poe inledde den traditionen på 1840-talet. Det fortsatte sen med Conan Doyle och så vidare under resten av 1800-talet. Så det finns en stark fascination och en, vad ska man säga, skräckblandad förtjusning kopplad till de här företeelserna i Europa när, vad ska man säga, Howard Carter gör sitt fynd.
Så man skulle kunna säga då att 1922 när Tutankhamons grav upptäcks så är liksom, då finns det redan ett grundlagt intresse för det forntida Egypten i Europa med rötter då i sent 1700-1800-tal, Rosetta-stenen, Napoleon, den gåtfulla sfinxen, pyramiderna och allt detta. Och även det här intresset för esoterisk kunskap som tas över av en del av 1700-talets ordenssällskap som då är starkt influerade av det gamla Egypten. Så helt enkelt så är det ju så att manegen är välkrattad för spektakulära berättelser om det forntida Egypten i början av 1920-talet.
Ja.
Och sen händer då följande. Alltså i mars 1923 så dör Lord Carnarvon. Det är ju alltså bara fem månader efter det att Tutankhamons grav har öppnats. Han är ju redan försvagad, han har varit med om två stycken bilolyckor och så får han ett myggbett som infekteras svårt. Och jag för mig att han gör det här ännu värre genom att råka skära sönder när han rakar sig eller något sånt här ganska banalt som gör att infektionen sprider sig. Och han överlever ju inte det här utan han dör ju då på sitt hotell Continental i Kairo. Och genast så börjar jag sätta ju spekulationerna igång. Är det här verkligen en naturlig död? Eller är det så att det är faraos förbannelse som spökar? Och här finns det ju en fantastisk insändare i Daily Mail som är undertecknad av en läsare som kallar sig för Corelli. Som menar på att där skulle man ska nog vara försiktig när man tränger in i döda faraoners gravar, för det kan aldrig vara bra. Och han frågar ju sig då retoriskt som en slutkläm på sin insändare är att därför frågar jag, säger han, om det verkligen var ett myggbett som så allvarligt infekterade Lord Carnarvon. Och där är det igång. Berättelsen om faraos förbannelse. Och så läggs det, så förbättrar man den här då, att inte nog med att Lord Carnarvon dör 5 månader efter gravöppningen. Det är också så att hans hund faller död ner precis innan. Ljuset i Kairo slocknar. Och vad beror detta på? Jo, självklart en förbannelse. Och det påstås då att det ska ha funnits en inskription i Tutankhamons grav med texten "Döden kommer på snabba vingar till den som rör vid faraos grav."
Just det känner jag igen.
Mycket dramatiskt.
Ja, men det har inte kunnat beläggas, va? Att det har existerat en sån inskription.
Nej, det lär nog inte ha funnits några inskriptioner med förbannelse överhuvudtaget. Men det är klart att det här faller ju i god jord. Det här är ju en mycket, mycket spännande historia. Någonting som man vill läsa om, som jag gärna hade läst om 1922-23 naturligtvis. Men Carnarvon är ju inte den enda som dör. Hur går det för en del av de andra?
Det är rätt många som dör, trots allt. Alltså, det är ganska stort gäng. Vad består den där expeditionen av? Det är 58 personer,
jag tror att det är 58 personer inblandade all in all.
Och det är liksom 8 av dem dör väl inom ett decennium, eller något sånt där. Det är någon Lady Carter som dör av ytterligare ett insektsbett 1929. Vi har en Archibald Douglas Reid, han som rönkade den här mumien, han dog väldigt, väldigt plötsligt och väldigt oförklarligt 1929. Flera av utgrävarna dör av olika skäl. Någon dör av arsenikförgiftning har jag läst. Och så är det då Carters sekreterare, en viss Richard Bethel, kvävs i sin säng 1929.
Ja, så det är ytterligare någon stackare som en kompis till Carter som heter Bruce Ingram, som fick ta emot, dumt nog, får man säga, tog emot en brevpress som var tillverkad av en mumiehand. Och vad hände? Jo, hans hus brann ner.
Herregud, dog han också då?
Nej, dog han, jag tror att han klarade sig, men huset brann ju ner. Men det, klart, det här räcker ju för att de här ryktena ska liksom, det är som att hälla bensin på en brasa. Det är inte bara Carnarvon, det är alla andra också. Nu sprider det så här ryktet om förbannelsen som en löpeld. Och det här är naturligtvis gefundenes fressen för journalister och rubriksättare. Tänk själv, faraos förbannelse slår till igen.
Ja.
Det är ju 100 000 lösnummer.
Fantastiskt, ja absolut.
Och det här använder man ju långt fram i tiden. Jag för mig att det är så långt, ända fram på 70-talet faktiskt, spekuleras i om det är faraos förbannelse som är inblandat när besättningen på ett flygplan insjuknar i någon slags magokomma, tror jag. Och vad var det fanns ombord på det här flygplanet? Jo, delar av fynden från Tutankhamons grav som skulle flygas till en utställning.
Någon
blev riktigt sjuk, och jag tror att den som blev sjukast hade råkat stöta till den låda där Tutankhamons mask förvarades.
Okej, ja. Och faraos hämnd blev fruktansvärd.
Så långt fram i tiden spekulerar man kring detta.
Ja, verkligen.
Men då läste jag någon som polemiserade mot detta och nästan skrattade åt det. Skeptisk till förbannelseteorin och sa att det var nog mer sannolikt att det var en oskicklig cateringfirma som låg bakom flygplansbesättningens plågor. Men visst, det här blev ju oerhört fascinerande historia, och det har ju gjorts mängder med filmer även senare då som anspelar på Tutankhamons förbannelse och mumier som går igen och som har allt annat än gott uppsåt.
Och så kom ju faktiskt den där första filmen om The Mummy med Boris Karloff i huvudrollen. Den kom ju där i faggorna, 32
just
eller 33.
Den kommer någonstans där i den vevan där.
Den red ju på den här vågen och bidrog säkert till att liksom förstärka den här vågen ytterligare.
Och sen kan man väl lägga till det också att de som kanske då vill se en koppling mellan dödsfallen och gravöppningen, men som inte vill gå så långt som en förbannelse, de spekulerar i om det ska handla om alltså dolda fällor med gifter och bakterier och till och med radioaktiv strålning i de här gravarna. Men det finns ju som sagt inga belägg för detta.
Ja, men återigen, då är det den här förborgade egyptiska, vad ska man säga, visdomen som kanske slår till.
Den förborgade egyptiska visdomen och rädslan för gravplundrare som då ska ha funnits.
Precis.
Men, för det finns ju alltid ett men. Man brukar ju säga det, kolla aldrig en bra historia för då spricker den. Och så kan man väl säga att det är i det här fallet också. För att både du och jag är ju akademiskt skolade historiker. Vi ska tänka kritiskt. Vi ska söka efter naturliga förklaringar till dödsfallen. Ifrågasätta det här med förbannelser. Ja, hur ska vi förklara det på ett kallt, kyligt, vetenskapligt, distanserat vis?
Ja, vad säger du? Jag tror ju på tillfälligheter. Jag tror ju på myggbett. Det har dödat stora män förr. Vi minns ju Alexander den Store.
Just precis.
Jag tror på det i kombination med den här hypen och en viss grad av, det låter nästan lite perverst, men en viss grad av önsketänkande.
Ja, men folk nära
vill, på. Ja, men folk ville att det skulle vara fara och förbannelse.
Hur ska man vara riktigt tråkig kan man väl säga så här. De här förbannelserna, de verkar ju inte ha fungerat så där vansinnigt bra tidigare. Med tanke på att nästan alla faraos gravar är plundrade så bör ju inte förbannelserna ha avskräckt de här gravplundrarna redan under forntiden speciellt mycket. Och det har ju inte heller funnits några inskriptioner med den här typen av förbannelser i Tutankhamons grav, utan det är ju helt enkelt påhitt. Mm. Och det är liksom det är skrönor som får ett väldigt stort genomslag tack vare, kan man väl säga, en kombination av sensationslysten press och populärkulturella skildringar av olika slag. Vi nämnde ju de här Egypten-skildringarna som fanns. Tittar vi på Lord Carnarvon, alltså han var 57 år när han dog. Han var försvagad. Och 57 år, det innebär att han var alltså medelålder för sin samhällsklass. Till och med lite grann över den. Egentligen ingenting konstigt. De allra flesta som var med i den här utgrävningen levde ju i högönslig välmåga under mycket lång tid, utan att drabbas av några som helst olyckor. En av dem, som till och med var Carnarvons dotter och en av de första som gick in i graven, levde ända fram till 1980.
Okay.
För henne verkar förbannelsen inte ha bjudit på. Carter själv, han som öppnar graven, lever ända fram till 1939 och är 64 år gammal. Så, faraos förbannelse får nog skrivas på mytens konto.
Det tror jag är rätt i faktiskt.
Men spännande är det.
Absolut, en fantastisk historia.
Och jag tänkte vi ska avsluta med, jag ska ställa en fråga av lite mer spekulativ karaktär till dig.
Ja,
alltså,
okay.
Har du någon favorithistoria, alltså kopplad till verkliga händelser i förflutna som innehåller förbannelser eller något mystiskt eller oförklarliga omständigheter?
Ja, alltså, massor egentligen. Du nämnde ju tempelherrarna där. Det är ju en fantastisk historia i sig. Men okej, okay, vad ska jag dra till med? Jag tänker då, kulknappsteorin är ju väldigt intressant. Det där med Karl den XII, en gammal favorit. Det fanns ju teorier är för fel ord. Det fanns spekulationer under Karl den XII:s egen levnad om att han skulle ha varit hård emot skott. Mycket på grund av att han levde ju ett ganska krigiskt liv. Var ofta liksom i främsta, vad ska man säga, stridslinjen. Och utsatte sig för olika typer av faror utan att själv drabbas speciellt illa. Och det fanns det som påstod att han skyddades av någon slags övernaturlig kraft eller något sånt som gjorde att han helt enkelt inte kunde dö av skott. Och det är ju det som delvis ligger bakom den här berömda kulknappsteorin. Att man enbart kunde skada Karl den XII med hjälp av en projektil eller något liknande vapen som hade smitts utifrån en persedel eller tillhörighet från kungens egna kläder. Alltså uniformsknappen. Det kunde ta sig igenom hans magiska barriär och därför döda honom. Det tycker jag är en väldigt intressant teori.
Och det där är också en teori, det här med att de skulle vara hård mot kulor som förmodligen påverkade stridsmoralen i den karolinska armén.
Just det.
Alltså så länge kungen finns med oss så kan vi inte förlora.
Så har vi gudomligt beskydd.
Och som av en händelse så var ju Karl XII sårad i samband med katastrofen vid Poltava.
Just det,
som vi har talat om tidigare.
Ja.
Jag har egna favorit och det är faktiskt allt det här man har sagt om järtecken som ska ha varslat om förestående händelser. Jag tänker framförallt på järtecknen som förebådar Gustav Vasas död i september 1560 med kometer och massdöd av fiskar som driver in i hamnarna och det hörs gråt ur jorden. Det är mycket som tyder på att saker och ting inte är som det ska. Och det tycker jag är oerhört spännande, just hur man tolkar de här naturfenomenen.
Ja, det är också en klassiker.
Men det kanske vi ska prata om vid ett annat tillfälle. Det, och vi har ju återkommit till tempelriddarna några gånger och tempelherrarna. Det kunde nog också vara värt ett eget avsnitt.
Kanske två till och med.
Kanske till och med två. Tack för idag, Andreas.
Du ska också ha tack.
Hej,
vi ses. Hej då.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.